Vi står upp när vi läser dagens evangelietext som är hämtad från Lukas kapitel 21, vers 25-36. Och vill du läsa med i de röda biblarna så är det på sida 748. Tecknen ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skaka. Då ska man se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni ska få kraft att undfly vad som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad.
Bibeln är en komplicerad bok, får man faktiskt säga. Ibland är den väldigt svår att förstå. Ibland kan den synas motsägelsefull. Innehållet i den här boken kan ibland provocera oss när vi läser. Och det börjar skava i oss. Vi som lever 2023 med den blicken på världen som vi har och det sättet som vi uppfattar världen, och så kommer den här kraftfulla texten. Vi får inte alltid bibelordet att gå ihop. Men att Bibeln är en komplicerad bok förminskar inte många människors erfarenhet. Att den också kan vara fantastisk och livsomvandlande och en tröst från Gud själv rakt in i våra liv. Guds ord är vägledning in i våra liv. För är det någonting som jag tror att vi behöver, så är det vägledning och riktning i en tid som denna. Men Bibeln är en komplicerad bok. Vad gör du när du kommer till texter som är så där riktigt kryddstarka, ni vet? Ungefär som om du har blivit serverad en tallrik indisk vindaloo. Är det någon som har ätit en sån? Jag vet ju, en del här har varit i Indien. Får jag bara se om det är någon som har ätit en gång? Ja, det är bra. Ni har överlevt i alla fall. Det är ju kanske en av Indiens allra starkaste maträtter. Och det är en utmaning även för den mest modiga. Det är curry, Det är en massa chili. Det är lite mer curry och chili och sen är det lite chili chili och sen är det curry curry och lite chili curry. Ja, sen är det lite mer ingredienser som ingefära och sånt där i den här maträtten. Och ni vet när pannan svettas, glasögonen ångar igen och kroppen reagerar så där liksom som vad är det som händer i hela kroppen? Vad gör du när du kommer till bibeltexter som är kryddstarka som en het tallrik Vindaloo? Blir det kanske helt enkelt för jobbigt med det intellektuella och det känslomässiga obehaget att du beslutar dig för att lägga bort Bibeln, att inte läsa Bibeln? Och under slutet av kyrkoåret så har det ju radats upp eskatologiska texter som vi har predikat över här i Saronkyrkan. Och även denna söndagens text, även om det finns hopp i den, för det gör det ju verkligen, så är det en kryddstark text som kan med dramatiska bilder om tidens slut som målas upp. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid vågornas dån. Den här apokalyptiska framtidsvisionen kan ju få vem som helst att sätta kaffet i vrångstrupen. Så starka är de här bilderna. Så frågan blir ju då hur man ska tolka sådana här eskatologiska texter med starkt bildspråk som siar om framtiden. Som till exempel Uppenbarelseboken. Men för att närma sig den här typen av, om man får kalla det potent text, så behöver du först ställa dig några frågor som bibelläsare. Hur läser jag Bibeln? Vilka glasögon är det som du har på dig när du läser texten? Kanske är du en av dem som säger att ja, men jag läser som det står, rakt upp och ner. Okej, du har en bokstavlig läsning. Står det att jorden skapades på 6 dagar, så skapades jorden på 6 dagar. Står det att Jonas slukades av en stor fisk, så slukades Jonas av en stor fisk. Står det att himlen har gator av guld, så har himlen gator av guld. Nu hårdrar jag. Men ni fattar. Att tänka någonting annat vore liksom att undergräva Bibelns trovärdighet. Men vad skulle hända om du tog av dig de fundamentalistiskt präglade glasögonen och provade några andra, några nya, för att utmana ditt sätt att läsa Bibeln och förstå Bibeln, för att inte känna att det här blir för kryddstarkt så du stänger Bibeln? Vi skulle kunna prova att läsa Bibeln på ett lite annat sätt. Och vi skulle kunna göra det med EFK som har tänkt en del kring sättet vi läser Bibeln. Vi är ju en del av en evangelikal rörelse. Men inom det evangelikala spektret så finns det utrymme för mångfald och för bredd i hur man tolkar. Jag skulle egentligen haft på väggen här nu en text, men ni får försöka lyssna. Så här skriver EFK. Ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar. Tugga lite på den. Ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar. Men Bibeln tolkas i sitt historiska sammanhang i enlighet med sitt syfte. Under andens ledning leder rätt på livets väg. Med ett sånt öppet och ödmjukt synsätt kan man inte vara säker på att det bara finns ett sätt att tolka och förstå Bibeln. Eller bara mitt sätt som är det rätta förstås. Det är inte heller säkert att alla texter och bilder som målas upp alltid måste tolkas bokstavligt. Det här med hur vi tolkar har kanske mer än något hettat till när det kommer till hur man ska tolka profetiska texter om framtiden då, som till exempel Uppenbarelseboken, där vi ofta har tenderat att vara både säkra och spekulativa. Och Jesus säger i evangelietexten att Guds rike är nära. När man läser det, som jag uppfattar det, så handlar det också om att Gud har kontroll på historien. Det är någonting som handlar om, det är någonting som texterna gemensamt som handlar om tidens slut är eniga om. Men vågar vi tro det när liksom världen mörknar, när vi läser tidningarna och när vi måste liksom ransonera vårt inflöde av nyheter, för vi känner att tar jag in mer nu så vet jag inte hur det blir. Hur skapar vi en plats inom oss för en så hoppfull tanke som att Gud bereder en väg för världen in i någonting nytt och vackert? För det är det som ligger i det, att Guds rike är nära. Så syftet med de eskatologiska texterna i Bibeln är att vara en uppmuntran för människor. Men jag måste vara ärlig, så är jag inte riktigt så säker på att det är så uppmuntrande alla gånger när vi läser det. Utan det väcker andra känslor i oss. Jag vet inte om det är så effektivt som uppmuntran. Men om man läste det som EFK pratar om, att när vi tolkar text så måste vi gå tillbaka till vad den betydde när den skrevs, så kanske det var en uppmuntran för de människorna som levde under svåra förhållanden. För de här eskatologiska texterna har ofta varit hjälpsamma när det har varit tufft. Liksom. Men om vi förmår oss vara kvar i texten, att inte slå igen Bibeln, utan börja tänka lite, skulle jag kunna ha på ett par andra glasögon? Skulle jag kunna läsa Bibeln på ett lite annat sätt? Skulle jag kunna stiga in och stanna kvar i texten och inte rusa därifrån? Är det möjligt? Om du gör det, så är min starka tro och min övertygelse att du kommer hitta lager i texten där det finns otroligt viktiga budskap. Men då måste man stanna kvar. Så det är ju en utmaning. Och det där lagret ligger liksom under alla starka bilder om jorden som håller på. Det händer saker och det människorna har ångest och allt detta. Men under det så ligger ett lager av budskap. Och det ligger också i Lukas 21 som är vår text idag. Och den svarar på frågan, hur ska man leva i en tid som är apokalyptisk? Det är ett samtal som Jesus faktiskt har i den här texten. Förutom att han säger att Jesus ska komma tillbaka. Ni är inte ensamma, ni är inte övergivna. Det är inte kört. Det är ju det som hela den här texten slutar med. Men det kommer också ett liksom budskap om hur kan man tänka sig att leva i en tid som denna. Och det är ju det vi, det är vår utmaning allihopa. När det är så mycket som är knas, om man får uttrycka sig så. Eller skavigt i tillvaron. Eller ja, det är svårt att få ihop saker. Så vad är det då för attityd inom oss som Jesus vill liksom lyfta fram? Och då säger ju Jesus så här, att vi ska vara vakna. Han talar om en vaksamhet, han talar om en inre uppmärksamhet. Att vara uppmärksam på insidan. För våra sinnen kan fördunklas och då ser vi inte klart. Och han lyfter fram några saker som kan göra att våra sinnen fördunklas och att vi förlorar det där andliga perspektivet på vårt liv, på framtiden, på hela alltihopa. Och som också påverkar vår förmåga att hoppas. När vi har svårt att fatta hoppet, då är det bra att komma till en text där Jesus ger vissa hintar om hur man kan leva och tänka. Och så börjar han och lyfter fram livets bekymmer. Och då tänker jag så där i mitt eget liv. Hur lätt har jag inte haft det? Och hur ofta har inte jag blivit närsynt av mina liksom, problem, mina utmaningar, min oro för framtiden. Så att jag egentligen inte har kunnat hoppas. Jag har haft nog med att jag är så liksom, uppfylld av oro då. Livets bekymmer. Sen tar han upp nästa sak som vi kan behöva ha koll på och som kan göra att vi får svårare att leva i en apokalyptisk tid eller leva i en utmanande tid. Och det är frågan om vår omåttlighet. Och då kan man ju undra, vad har måttlighet och omåttlighet att göra med detta? Alltså att jag kan ha nästan ett missbrukarförhållande till saker som får för stor liksom, betydelse i mitt liv. Så kan det vara. Och det drar mig ifrån Jesus själv. Det kan handla om de materiella ting som får för stor plats. Det kan handla om arbete. Det kan handla om alkohol som får för stor plats i våra liv. Det kan handla om sex som får en omåttligt stor plats. Och liksom tar bort så mycket annat som är viktigt. Alltså, vad Jesus menar tror jag, det är att om, så här, ska du kunna leva i en apokalyptisk tid och ha ett hopp, så behöver du träna dig förmågan att begränsa dig och skala av. Alltså det som splittrar dig. Skala av. Och gå in. Det här låter väldigt moraliskt så här. Men och landa i en måttlighet. För måttligheten i ditt liv hjälper dig att hålla din kurs. Hjälper dig att hoppas. Hjälper dig liksom att ta fäste på någonting. Och så talar Jesus om vikten av att kunna läsa tiden. Och det är ju här som vi då börjar bli väldigt säkra på hur man ska läsa. Och om man nu kommer till såna här typer av texter om livets slut som är spekulativa eller sådär. Men om man bromsar in det där då och tänker då att vi ska läsa och lyssna utifrån ett djupare plan till texten. Och så säger Jesus, se på fikonträdet. Och alla andra träd, när det knoppas, så förstår ni att av er själva, att sommaren är nära. Så Jesus verkar ju se det som händer i världen som ett vårtecken. Det är hans perspektiv. Inte som du och jag många gånger läser apokalyptiska tecken. För i oss känns det som slutet ibland. Medan för honom känns det som början. Han talar om det som någonting att längta efter. Det är Guds rike som ska komma. Guds rike är nära. Men det är ingen enkel hållning. Allt vi pratar om i den här predikan är svåra saker. Och så fort man säger en mening så finns det någonting att säga som säger tvärsom. Men det jag vill klargöra, det är trots alla dramatiska bilder, trots det så verkar det som att Jesus lyfter fram Guds rike som tecknet på att Gud är nära oss i våra liv och han vill vara en uppmuntran och att han har allting i sin hand no matter what. Så min uppmuntran då till människor som lever i ett klimatkritiskt läge som vi lever i, där krisen har tagit sig in på insidan i våra liv och där det kan finnas väldigt mycket oro och känslor som vi inte riktigt kan greppa. Vi kan inte sätta ord på dem ens, för det är så diffust. Det bara liksom är som en tung filt ibland. Så är mitt råd är, sluta inte läsa Bibeln. Det är det sämsta du kan göra. Det är verkligen att skjuta sig själv i foten. Sluta inte läsa Bibeln. Även om du tycker den är komplicerad och svårtolkad och krånglig. Och kanske till och med ibland irrelevant. Kanske tycker den säger ingenting om mitt liv. Den är liksom helt bara någonting som inte connecta med mig. Sluta inte läsa Bibeln. För om du är kvar i den så kan Gud tala genom den. Och så kommer hoppet inifrån. In i ditt liv. Jag har svårt att hoppas i min egen kraft. Är du som jag så kan vi behöva hjälp med det. Och det är därför vi behöver komma närmare Jesus i våra liv. Så läs din bibel och be till Gud. Led mig in i den innersta kärnan av vad det här säger till mig den här dagen. Så får du kanske rätt blick på den världen du lever i och ditt eget liv. Och jag vill också säga en liten sak som har hjälpt mig sådär när det gäller bibeln. Och det är att Bibeln är snarare ett landskap att upptäcka än en kod att knäcka. Bibeln är snarare ett landskap att upptäcka än en kod att knäcka. Den hållningen, går du in i ditt bibelläsande, i din syn på världen med den hållningen, så kan du vara klar över det, att Jesus kommer att gå med dig i ditt liv och han kommer ge dig det du behöver. Och det som Karin talade om här, som var som ett preludium till den här predikan nästan, som jag skulle vilja sätta ihop, för det är det som händer när du får låta Guds ande i ditt liv leda dig till goda handlingar, goda val, så här, så är Jesus med i det. Och han vill ge dig den kraft som du behöver i din framtid och i vår framtid. Amen.